Fantastiskt roligt att få vara här hos er den här söndag förmiddagen. Och jag kan bara hålla med det som Robert sa här inledningsvis. Det är en sån oerhört förmån att få ha goda arbetskamrater här i det området där Gud har satt oss, här i Sävedalen, Partille. Det är inte så lätt att flytta runt som pastor och ta med sig bostaden, ta med sig familjen och hamna någonstans där man inte alls har någon erfarenhet av hur det är. Och Göteborg var ju mer eller mindre helt okänt för oss. Vi hade ju varit här och handlat som de flesta andra. Men var Partille låg någonstans, det hade vi inte så bra koll på. Men nu vet vi det. Och ni vet ju när man ska flytta och man känner liksom att Herren talar till en, så man får såna starka, tydliga bekräftelser på att det stämmer. Att det verkligen är så. Och det är så att faktiskt för flera år sedan så blev min fru måttligt imponerad av Mikael Jonsson. Skaffade flera skivor och lyssnade på honom både dag och natt och var iväg och reste och hade med skivor med honom och lyssnade på honom. Så när hon fick reda på plötsligt att han var medlem i Sävedalens missionsförsamling, så tog hon det som en bekräftelse i alla fall att vi skulle flytta hit. Än så länge hon fortfarande medlem i Vallhamra kyrkan. En annan kul grej som har med Mikael att göra, det är för några år sedan så skulle jag ha ett närradioprogram och vi hade ett abonnemang där vi fick alltid en massa nya skivor. Det var inte alltid man hann att kolla upp de här skivorna och vilka det var som spelade eller sjöng. Och vi hade både engelsktalande och svensktalande artister som vi spelade. Och jag hade inte hunnit att kolla upp riktigt vad det var för musik vi skulle spela. Så jag annonserade att vi skulle spela en skiva med Michael Johnson. Men så till min förvåning så var det en svensktalande artist. Jättekul att få dela gemenskapen, att få känna hur Gud stärker de band som finns mellan våra församlingar. Och be gärna för detta i fortsättningen också, att Gud får göra vad han vill här i vårt område. Att Gud ska leda Robert och mig också i vår längtan efter att få göra precis vad Gud har på sitt hjärta. Jag fick i uppdrag idag att dela ett Guds ord omkring temat lovsång, tacksägelse. Vi ska läsa ett ord ifrån Lukas evangeliets 17 kapitel. Lukas evangeliets 17 kapitel. Och så är det ifrån vers 11 till och med 19. Under sin vandring mot Jerusalem så följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. Och när han var på väg in i en by så kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Och då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit så blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Och med hög röst så prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Och Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Himmelske far, jag tackar dig för att du är närvarande den här förmiddagen. Tack för att du redan har talat. Och vi ber att du just nu vill öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen för att ta emot ditt dyrbara ord. Tack för att ditt ord är levande, den är fungerande, den är verksam i den här tiden som vi lever i. Tack för att du låter det landa rätt i våra hjärtan. Vi prisar ditt namn och tackar dig. Amen. Ni ska få se en bild här på väggen. Ni känner igen bilden, många av er i alla fall, ifrån Djungelboken. Nu en liten fråga. Är någon som vet vem det är som har skrivit eller som skrev Djungelboken? Kipling. Kipling, förnamn? Rudyard Kipling. Född 1865 i Bombay i Indien. En engelsman som skrev flera böcker, varav kanske Djungelboken ändå är den som är mest känd. Och han blev inte bara känd utan blev ganska förmögen på de böcker som han skrev. Och en gång så var det en reporter som skulle då träffa honom och skriva i tidningen om honom. Och han kommer fram till herr Kipling och säger så här att jag har hört att vartenda ord som du har skrivit är värt ungefär $100. Och så blir det tyst. Och så stoppar han handen i fickan, drar fram $100 och ger den till Kipling och säger så här att du får den här av mig, men jag vill få ett ord av dig som är värt $100. Kipling tar emot $100, stoppar den i fickan och säger tack. Ordet tack, ett litet ord på 4 bokstäver, men som betyder så oerhört mycket, som är så oerhört värdefullt, även i vår tid. Ett ord som har innebörd. 4 bokstäver som kan förmedla ett budskap som få andra ord egentligen klarar av. Ett ord som förmedlar nivån på relationen mellan 2 personer. Uppskattning över vad en har gjort mot någon annan eller för någon annan. Ett ord med speciell betydelse som används som respons när man tagit emot någonting som någon annan sagt, gett eller gjort. Det känns faktiskt ganska påtagligt när det här lilla ordet tack på 4 bokstäver saknas. När det fattas. När man har ansträngt sig för att göra någonting för någon annan. Och så får man inte höra tack. Man känner sig sårad, utnyttjad, ignorerad. Och undrar varför bryr man sig överhuvudtaget. Tack. Ett så litet ord men ändå så stor betydelse för oss. Berättelsen i dagens evangelietext innehåller mer än vad jag egentligen hinner gå in på den här förmiddagen. Det vill säga om inte du hittar en liten grabb med 5 bröd och 2 fiskar, för det har vi alltid i världen. Men jag ska ändå försöka samla mina tankar omkring detta med lovsång och tacksägelse. För vad jag ser i vår text i Lukas evangeliet är att det handlar om Jesus speciella relation till de som var utanför det sociala etablissemanget. Just deras plats i Guds familj, vad de betydde för Jesus. För Jesus bryr sig inte om en person är A-lagare, missbrukare eller bär en fruktansvärd virus, svininfluensan. Jesus behandlar alla människor på samma sätt och vill att alla ska bli helade, att alla människor ska bli räddade. Därför är det intressant att se kopplingen i vår text som jag har läst. Att då tränga sig in i dagens gudstjänsttema, lovsång, tacksamhet. Att visa Gud vår tacksamhet. Att titta på det här lilla avsnittet, den här lilla berättelsen som jag läste om de 10 män som var sjuka. Men som Jesus mötte med sin kärlek och helande. Rubriken som jag gav den här predikan idag är levande lik. För de 10 män som vi läste om här, de levde ju med ett sjukdom som hade drabbat deras kropp. De levde mer eller mindre under dödsstraff. Inget botemedel. Ingen ville vara i närheten av dem. Ingen ville röra vid dem. Eller något som de hade vidrört. I Gamla testamentet så står det i lagen att man inte fick göra vissa saker och ting. I 3 Mosebokens 13 kapitel och vers 45 och 46 så står det: för den som har fått spetälska så gäller följande. Han ska gå med sönderrivna kläder och med hängande hår, dölja sitt skägg och ropa oren, oren. Så länge han har sjukdomen är han oren. Han är oren och ska bo för sig själv och ha sin bostad utanför lägret. Och med insikt om dessa tydliga regler så ropar dessa män, dessa 10 män på avstånd: Jesus, förbarma dig över oss. För dessa 10 män var levande lik. Och det kvittar om man talar om fysiskt, andligt eller socialt, så räknades dessa män som döda utav andra som var runt omkring dem. Och deras största önskan är att bli helad. Att få återuppstå och återvända till ett vanligt liv. Få en chans att vara som andra. Men för tillfället så ansågs de inte vara värt någonting. Bara farliga, bara orena. Sjukdomen ansågs vara ett tecken på att de hade begått ett mycket allvarligt och grov synd. De skulle undvikas. Det var i alla fall vad alla andra såg. Men inte Jesus. Jesus ser någonting annat. Han ser deras fysiska smärta. Han ser vad de drabbas utav dag in och dag ut, hela dygnet. Separationsångest ifrån samhället. Upplevelsen av att se sin egen kropp bli fördärvad av den här sjukdomen. Många tittade bort, men Jesus tittade mot dem. Jesus såg dem som levande. Jesus såg dem som värdefulla. Jesus såg deras behov och de helades. 10 stycken på en gång. 10 under på en gång. 10 fantastiska under på en gång. Större än ett pingstmöte. 10 människor blir förvandlade för all framtid. Men det intressanta i detta är: hur blev responsen på den här fantastiska gåvan att bli helad? För vi vet enligt texten att alla 10 män blev helade, men att bara en återvände för att visa sin tacksamhet. Det berättas att under andra världskriget så lämnade en pastor i samband med en gudstjänst beskedet om att 9 av deras medlemmar förlist i ett skepp. Församlingen var chockad, men så tillade pastorn: nu ja, det fanns 11 som bad om förbön innan de åkte ut i kriget, men bara 2 av dem har bett mig att tacka Gud för hans beskydd nu när de är hemma igen, så jag antar att de andra inte överlevde. Hur blir vår reaktion, vår respons i samband med att Gud möter oss? Vi vet att det är långt ifrån begränsat till bara det här fallet i Nya testamentet med de här 10 männen. Vi vet att det upprepas om och om igen genom historien. I Gamla testamentet så vet vi att under 40 års tid så tog Gud hand om och hjälpte sitt folk under vistelsen i öknen. Han gav dem vatten, han gav dem mat, han gav dem skydd och förde dem till löfteslandet. I 5 Moseboken kapitel 8 och vers 17 och 18 så läser jag: tror inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom, utan tänk på att det är Herren din Gud som ger dig kraft att skaffa rikedom. Därför att han då, liksom idag, kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Trots att Gud var trofast, trots att Gud tog hand om dessa människor, trots att Gud såg till så att de mådde bra när det fattades någonting, så vet vi att det inte dröjde så länge innan de glömde allt som Gud hade gjort. Och otacksam så vände de sig tillbaka till sina avgudar. När jag läser detta, när jag tittar både i Gamla och i Nya testamentet, när jag ser hur vi fungerar som människor idag och tittar runt omkring, så verkar det vara en del av vår mänskliga natur att ha stora krav på vad vi vill få och uppleva, men ganska små krav på att visa tacksamhet ifrån vår sida. Det finns en legend som säger att 2 änglar skickades ifrån himlen ner mot jorden med 2 korgar. Den ena ängeln skulle samla in böneämnen och den andra skulle samla in tacksägelseämnen. Och så återvänder de här 2 änglar till Guds tron och presenterar vad de har fått. Den som hade bönämnen hade en korg som var fullt med bönämnen. Däremot den som hade korgen som skulle vara fylld med tacksägelseämnen var nästan tom. Hur är det egentligen? Varför har vi så svårt att visa tacksamhet? Vad jag önskar idag är att uppmuntra dig till att stanna upp. Inte någon gång då och då, utan jämt. Stanna upp och se livets backspegel och bli därmed fylld av tacksamhet till Gud för allt som han gör, jämt och ständigt. Både i det stora men också i det lilla. För det är bara när jag stannar upp som jag kan titta tillbaka och minnas allt som Gud har gjort. I mitt eget liv, i vårt liv som familj, så har jag fått uppleva så oerhört mycket. Om några månader så firar jag 10 år. Jag är alltså äldre än 10 år. Men jag firar 10 år sedan jag fick ett fruktansvärt besked. För 10 år sedan så fick jag beskedet att jag hade fått MS. Att jag hade fått den här sjukdomen som bryter ner musklerna. Som gör att många hamnar i rullstol. Som gör att många inte kan fungera som vanligt. Ni förstår att när man får ett sånt besked så undrar man hur kommer framtiden att bli, att vara. Idag så tackar jag Gud för att han har hjälpt. Han har varit med. Han har gjort ett stort under. Det finns många som säger till mig, du borde gå och kolla på sjukhuset så att de tar lite prov och se om MS är borta helt och hållet. Men egentligen så har jag inget behov av att göra det. Jag har inget behov av att kolla av om testerna visar om det är borta eller inte. För jag vet hur jag mår idag. Jag vet hur jag har det idag och jag tackar Gud för det. För ett drygt år sedan så bestämde våran son sig för att fullt ut tro på Jesus. Efter några mycket tuffa år. Med mycket problem, mycket bekymmer. Många gånger så bad vi, men vi tänkte det här kommer aldrig att gå. Men för ett drygt år sedan så bestämde han sig. För någon vecka sedan så fick jag ett telefonsamtal från min bror i England. Det är också han säger att efter många år utan att ha tillåtit Gud få tillträde till hans liv. Så han bestämt sig för att återigen tro. Återigen följa Gud. Gud gör stora ting. Men han gör också små ting i våra liv. Och det är inte bara när han gör de här stora under som vi ska tacka Gud, utan också när han gör de här små ting mitt i vardagen. Min bön är att Gud ska bevara oss allihopa ifrån att ta det för givet. För egentligen när man tänker efter så förtjänar vi inte hans hjälp, men vi har fått det ändå och kommer att få det om vi ber om det. Jag har i alla fall insett att det hör till att vara väluppfostrad att man säger tack för det man fått. När man får presenter, när man får gåvor. Jag fick lära mig till och med när jag var liten att även om jag inte gillade färgen på den där stickade tröjan som mormor hade stickat, så skulle jag säga tack ändå. Tack. Inte så mycket vad jag ser, utan tack är vad jag känner. Vi förtjänar inte Guds godhet. Vi förtjänar inte hans generositet. Men insikten om att han ger oss faktiskt det vi behöver i våra liv. Insikten om att han älskar oss. Insikten om att han vill bara ösa alla goda gåvor över våra liv. Borde resultera i att jag blir fylld av tacksamhet och vill tacka honom. Tyvärr så vet vi att majoriteten av vårt samhälle runt omkring har ingen aning om att det är Gud som välsignar, att det är Gud som ger. Man avvisar tanken på att någon annan än de själva har producerat det som de har framför sig idag. Men utan Gud så vore de ingenting. Utan Gud så vore ingen av oss någonting alls. Men Gud vill någonting med oss. Därför så välsignar han oss. Därför så hjälper han oss. Därför så lyfter han oss upp. Därför så helar han. Många känner inte Gud. Men du som känner Gud. Det vore nästan tragiskt att inse att den som känner Gud inte tackar honom. Det vore ju fruktansvärt att inse att den som har fått ta emot så mycket och som vet vem Gud är, trots det inte tackar honom. Det handlar om den fria viljan. Det är klart att Gud skulle få fler tack om han bara hjälpte dem som han visste skulle säga tack. Men det gör han inte. Utan han välsignar alla som vill ta emot hans hjälp. Han välsignar alla som vill ta emot hans hjälp. Sann, äkta, ren tacksamhet är en lovsång. Det är hjärtats attityd, hjärtats inställning. Och vi vet att lovsång kan man sjunga, lovsång kan man tala ut också, lovsång kan man känna i sitt inre. Lovsång kan vara en livsstil. Att tacka Gud. Tacksamhet och lovsång som växer ur vår relation med Gud. Och hur mycket du tackar Gud är egentligen en liten mätare på vad din relation med Gud är. Om du inte minns när du tackade honom sist, så kanske du skulle behöva göra någonting åt din relation med Gud. Så kanske du borde tänka efter, hur kan jag visa honom min tacksamhet? Kan man vara tacksam och lova Gud trots sjukdom, trots lidande? Trots att man har mist någon som man älskar? Trots att man har blivit arbetslös? Kan man vara tacksam och tacka Gud oberoende på livets omständigheter? Jag tror att skulle vi sitta stilla och fundera en stund, så skulle vi var och en inse att vi alla har någonting att tacka Gud för. Alla har vi någonting. Låt det då få vara en lovsång som växer fram. Stanna upp och låt lovsången få växa fram. Aposteln Paulus är en sån fantastisk förebild för oss. Trots fångenskap, trots lidande, så uttrycker han tacksamhet i allt. I Apostlagärningarna 16, vers 25, så står det: vid midnatt så höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Sammanhanget är det när Paulus och Silas sitter inte hemma framför en trerätters middag och har det varmt och mysigt. Utan situationen är den att Paulus och Silas sitter i en kall fängelse. Vet inte hur morgondagen kommer att se ut. De fryser och de är där och de är fastkedjade. Och det är bedrövligt. Och det finns 100 skäl till varför de inte skulle känna tacksamhet. Men de låter inte omständigheterna först och främst styra hur de reagerar. Utan de låter någonting annat få styra hur de reagerar. Och det är hjärtat. Och hjärtat säger dem att Gud har varit trofast tidigare under gångna dagar. Under gångna situationer. Trots att vi just nu sitter här, så är Gud större än den här fängelsecellen som vi sitter i. Därför så överväldigas de utav Guds storhet och makt. Och de vill bara tacka honom och lovsjunga honom. Och när de gör det så glömmer de bort situationen de befinner sig i. När de gör det så smittas det som de känner av sig till andra. Det står att de andra fångar hörde. Jag tror inte de bara lyssnade på vad de sjöng om. Utan faktiskt så kände de samma värme, samma entusiasm som fanns där hos Paulus och Silas. Att låta hjärtat få leda oss i lovsång. Att låta tacksamheten över det som Gud har gjort få föra dig in i en dimension av att jag vill lova Herren. Jag vill tacka Herren. Oberoende på om vi fått mycket eller lite, så borde tacksamhet och lovsång växa fram som resultat av vår relation med Gud. I en annan av dagens texter så står det i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel: var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Och i Kolosserbrevet 2: ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. När du kommer hit till kyrkan söndag efter söndag, men också mitt i din vardag, öva dig på att tacka Gud. Det är en övningssak. Det är ingenting som kommer helt naturligt. För vi styr så mycket av omständigheter. tittar du ut och ser att det är blåsigt och regnigt och kallt, så känner man så det inte att glädjen bara bubblar fram som det gör en varm sommardag. Utan vi påverkas av omständigheter. Därför så måste du bestämma dig att lovsjunga Gud. Du måste bestämma dig för att låta tacksamheten få vara viktig i ditt liv. Du måste bestämma dig för att låta hjärtat få leda dig dit. Att leda dig in i en djupare relation med Gud. Så att du tackar Gud för sin kärlek. Så att du tackar Gud för sin förlåtelse. Och gåvan i evigt liv. Så att du inser på nytt att Gud är ständigt verksam i våra liv. Och ger oss det vi behöver. Ni vet, tacksamhet och lovsång behöver vi uppleva dagligen. Under den här vandringen i öknen så hade inte Israels barn någon mat. Vad gör Gud då? Han gör ett under och sänder mat ifrån himlen. Det som vi kallar för manna. Det märkliga med manna, det här brödet ifrån himlen, var just det att det fick inte behållas längre än just den dagen. Så man fick alltså mat för dagen. Det var några som inledningsvis försökte att behålla det. Tänkte det kan vara bra att ha. Men så blev det förstört direkt. Maskar kom in och förstörde maten. Mannat kom för dagen. Gud välsignade varje dag och längtade efter att få tack varje dag också. Det som du kanske upplevde för någon dag sedan, någon månad sedan, något år sedan. Det är jättebra och du ska tacka Gud för det. Men du ska inte bara låta det få vara någonting som var. Utan tacksamhet, lovsång, tillbedjan är en daglig färskvara. Någonting som du varje morgon behöver upprätta, lyfta fram. Någonting som du behöver leva i varje dag. Martin Luther sammanfattade Guds omsorg och beskydd i sin lilla katekes. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige himlens och jordens skapare. Han trodde, han hade en relation med skaparen. Han insåg att hans liv hade berikats av Gud allsmäktig. Och han tackade Gud. Min önskan är att du som individ, ni som församling, vi som församling ska lära oss nya sätt att tacka Gud. Att vara kreativ. Men Gud bevara oss ifrån att inte tacka honom. Gud hjälp oss att inte hamna i den fällan. Då vi inte blir fyllda av tacksamhet. För det är så oerhört mycket som vi ska tacka honom för. Jag vill avsluta här med att be en bön. Lyssna på formuleringen av den här bönen. Ta till dig orden och be att Herren ska hjälpa dig att bli fylld av tacksamhet. Så att ditt liv, så att du blir lik den ena personen som hade blivit helad och som sa tack. Och inte de nio personer som blev helade men som gick sin väg. Låt det få vara en relation som utvecklas jämt och ständigt i våra liv. Himmelske far, jag tror på att du har skapat mig och allting som existerar. Jag tackar dig för att du har gett mig min kropp, min själ, min ande. Jag tackar dig för de tankar som du har gett mig, de känslor och alla mina förmågor. Hjälp mig att förvalta dem väl. Gud, ge mig också allt jag behöver dag för dag. Saker som mat, kläder, hem och familj. Gud, beskydda mig ifrån fara. Ge mig trygghet i oro. Gud, gör allt detta enbart för att visa mig hur kärleksfull du är. Jag vet att jag egentligen förtjänar inte det. Men jag tackar dig. Jag lovsjunger dig för allt som du gör. Hjälp mig att ständigt längta efter en djupare relation med dig. Hjälp mig att ständigt längta efter att finna sätt att prisa dig och tacka dig. Genom mitt liv. Genom inställningen att jag vill tjäna dig. Jag vill lyda dig. Herre, förlåt mig om jag var en utav dessa som blev välsignad men vände ryggen mot dig. Herre, förlåt mig och hjälp mig för all framtid att vara lik den som återvände och sa